Tack så jättemycket, Carl och Veronica. Tro, hopp och kärlek. Ja, vad handlar kristen tro om? Alltså jag tror att skulle vi börja fråga runt, då skulle ganska många säga att men kristen tro, det har med Jesus att göra. Han som är stormens överman, han som går med, han som tar min hand, han som väcker vår tro. Kristen tro har med Jesus att göra. Och kanske att några som var med förra veckan skulle säga att men det har ju också med tro, hopp och kärlek att göra. Eller hur? Det har, de här tre orden eller begreppen, de ringar på ett ganska bra sätt in det som är centralt i det kristna livet. Kyrkan har alltid och överallt haft uppdraget att till alla förmedla tro, hopp och kärlek. Vad behöver vi människor för att leva ett gott liv? Jo, tro, hopp och kärlek. Ja, men ni är här, vad bra. Ja. Tre söndagar i augusti så vill vi sätta fingret på någonting av det mest centrala i livet och i efterföljelsen till Jesus. Vi vill tala om tro, hopp och kärlek. Och i veckan så har jag funderat på det här med tro. Och ett stort tack till dig, Peter Lundin. Är du här? Han är i lekrummet. Han är ju också farfar. Perfekt. Han tipsar om ett sommarprogram på det här temat. Nu har jag glömt vad han heter som talade, men det var grymt bra. Prata med Peter Lundin efter oss, kan du få tips om ett bra sommarprat. I veckan har jag läst Bibeln också. Och sen har jag haft lite bredvidläsning. Det är ju ekumeniska året nu, så jag har läst lite från ärkebiskopen i Svenska kyrkan, Martin Modéus. Hans fina bok, Levande tillsammans med Kristus. Och så har jag bläddrat i påven Franciscus ord om att hoppet sviker oss inte. Och sen har jag tittat och hittat en bok i bokhyllan som är helt nyutkommen av Roland Spjut, lärare i vårt kyrkosamfund. Han skriver en bok om Jesus och på försättsbladet skriver han till mina barnbarn så att ni senare i livet ska förstå varför Jesus är så viktig för er morfar, farfar. Varför är tron på Jesus viktig? Jo, men det har ju, ja, vad har det att göra med? Med Jesus och med tre begrepp som ringar in vad det handlar om. Nämligen tro, hopp och kärlek. Det där ordet hopp är ju ett litet ord. Men tjänare, vad laddat det är med positiv innebörd. Två kvinnor, Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund, de definierar hopp så här. Hopp, det är förtröstan. Som ger tillförsikt och framtidstro. Alltså hopp, det har med framtidstro, med tillförsikt och livsglädje att göra. Det är någonting annat än tvärsäkerhet. Men likväl så gör det en otrolig skillnad om jag har hopp eller inte. Utan hopp, hörni, då är livet mörkt. Utan hopp så går vi under. Motsatsen till hopp, det ringas ju in av ord som uppgivenhet, missmod och modlöshet. Utan hopp tänker vi, det här är kört. Och så mörknar det. Och som du, Veronica, var inne på så finns det så mycket i vår värld som kan beröva oss hoppet. Vi blickar ut och vi möts av nyheter om krig och konflikter och klimatförändringar. Och vi kan känna en hopplöshet som tilltar. Men det är inte bara läget i världen. Det är också läget på, ja, kanske på din arbetsplats. Som gör att du känner en tung känsla av missmod och uppgivenhet. Det kan vara så. Kanske ett oväntat sjukdomsbesked slår undan dina fötter. En smärtsam skilsmässa. Det kan handla om arbetslöshet. Att ha för lite att göra. Eller dess motsatshet, utmattning, för att jag har för mycket att göra. I en värld som vår så kan man verkligen fråga sig, vad finns det för skäl till att vara hoppfull? Vad finns det för skäl? Många konstaterar ju ganska krasst att det finns ingen större anledning att vara hoppfull. Och hur ska jag då tänka som kristen? Hur ska jag tänka kring det här med hopp och hopplöshet i vår tid och i vår värld? Det Paulus säger, och nu vänder vi oss till Bibeln och till en text. Vi kommer läsa ett antal texter från Romarbrevet idag. Det är där vi rör oss. Paulus skriver, läs Bibeln. För allt som har skrivits tidigare, säger han i kapitel 15, är skrivet till vår undervisning. För att vi ska, vadå, bevara hoppet. Genom den uthållighet och tröst som skriften ger. Syftet med Bibeln, det är att heja på dig och hjälpa dig att bevara hoppet. Hoppet kan bli illa åtgånget och det behöver vårdas. Och ett sätt är att läsa Bibeln. Berättelsen om hur Gud har gått med. Hur han har varit med och stillat stormar. Hur hans ord är att lita på, även om det ibland tar tid. Men Bibeln är ju ingen uppslagsbok där man liksom kan slå upp en viss bokstav och så hittar man ett visst begrepp och så får man en utläggning. Sådan är ju inte Bibeln. Bibeln är ju en helt annan bok, ett bibliotek med poetiska texter, profetiska texter, historiska texter, brev. Och det går inte bara att slå upp som i en uppslagsbok och få en utläggning. Men idag så vill jag ta oss med till Romarbrevet. Där Paulus utlägger kristen tro och på några ställen glimrar hoppet fram. Och jag skulle vilja att vi, utgångspunkten och den text som vi framförallt kommer att läsa är från Romarbrevet kapitel 5. Och jag tänker att vi står upp tillsammans och så läser vi den här texten. Och det intressanta är, och det här märkte jag när jag först började jobba med den, att i den här texten så stöter vi på både tro, hopp och kärlek. De hänger ihop. Så låt oss läsa, öppna ditt hjärta och lyssna till Guds ord till oss idag. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom så har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Amen. Gud, nu ber vi, öppna våra öron, våra hjärtan och sinnen så att vi kan ta in det du har på ditt hjärta. Det du vill tala in i våra liv. Det ber vi Jesus i ditt underbara namn. Amen. Varsågoda och sitt. I de här verserna så ger Paulus oss ganska mycket att fundera på. Vad är det han säger? I kapitel 1-4, framförallt kapitel 3 och 4, så har han förklarat de goda nyheterna. Vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och givet allt detta som vi kan läsa i kapitel 3 och 4 säger han, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Alltså tack vare Jesus, hans död uppståndelse, så har förutsättningarna för våra liv förändrats i grunden. Någonting helt avgörande har skett i historien. Tack vare Jesus och det han har gjort för oss säger Paulus att vi har förklarats rättfärdiga av tro. Alltså vi har förklarats, vi har gjorts rättfärdiga tack vare det som någon annan har gjort för oss. Vår rättfärdighet bygger inte på oss och våra prestationer utan på Jesus. Och genom att tro på honom så får vi del av det han har gjort för oss. Allt det där som blev fel, som jag har varit med och bidragit till, det som jag har ställt till, det förklarar Paulus, det har Jesus tagit hand om. Vår synd är försonad och vi har förklarats rättfärdiga genom tro. Kapitel 4 avslutas så här. Rättfärdigheten kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det här är komplicerat språk, men laddat med en djup andlig innebörd. Det finns flera olika förklaringsmodeller till vad som hände på korset. Och en av dem är rättfärdiggörelsen genom tron. Det här var Martin Luthers stora upptäckt på 1500-talet. Genom att i tro och tillit öppna våra hjärtan för Jesus så öppnar sig nådens mysterium. Och det är inte genom vad du gör. Det räcker att du i tillit vänder dig till Jesus och säger ja till honom. Genom honom, tack vare Jesus, säger Paulus, har vi frid med Gud. Här snackar vi om en frid som följer oss genom livet. En frid som flödar över också i tider av oro. Den sinar inte, utan friden strömmar emot oss alla dagar. Och Gud har genom Jesus gett oss tillträde till nådens rum. Jesus har öppnat upp och gett oss fritt tillträde till Gud på ett sätt som inte vore möjligt egentligen. Vi har access, tillträde, frihet att träda in i nådens rum. Välkommen in! Det finns en plats för dig i Guds absoluta närhet. Nåden är någonting som vi kan ställa oss i. Någonting vi kan leva i. Någonting vi kan kliva in i. Välkommen hem! En löpande uppmaning genom hela Bibeln. Så inte konstigt att Paulus skriver att han gläder sig. Vi gläder oss i hoppet. Och hoppet bryter inte ihop. Det sviker inte. Det ger inte vika när vi ställs inför motgångar och svårigheter, prövningar. Varför då? Jo, för den helige ande, säger Paulus, uppfyller våra hjärtan med Guds kärlek. Det finns skäl att glädja sig. Så långt Paulus. Vi kommer tillbaka till det här snart. Men nu vill jag ge dig en parallell bild och beskrivning. Jag vill ta dig med in i evangeliernas värld. Matteus, Markus, Lukas, Johannes återger berättelsen om Jesus. Och runt omkring Jesus finns det massa människor. Män och kvinnor. Och en av dem är Maria från Magdala. Du vet hon, den där Maria, det finns ju flera, men hon som kom från Magdala, den där byn vid Genesarets västra strand. Hon som, Lukas berättar att 7 demoner hade farit ut ur henne. Gång på gång så läser vi om det där, hur Jesus befriar människor från demoners makt. Ur Maria hade 7 demoner, de hade lämnat henne. Och av det kan vi dra slutsatsen att hennes liv innan hon mötte Jesus måste ha varit kaotiskt. Hennes liv hade förmörkat, ja kanske till och med förstörts av krafter som hon inte själv kunde kontrollera. Men i mötet med Jesus så förändras allt. Mötet med honom medförde en total befrielse från det mörka som styrt hennes liv. Mötet med Jesus öppnar upp för en ny frihet. Och Maria från Magdala, hon finns med bland alla de som följer Jesus på hans vandringar. Hon finns med ända in i slutet. Både Matteus och Lukas nämner specifikt att just hon fanns med där vid korset. Männen hade försvunnit, kvar finns några kvinnor. Och bland dem nämner både Matteus och Lukas att Maria från Magdala fanns med. Och det är inte svårt att leva sig in i hennes förtvivlan när hon iakttar hur Jesus blir korsfäst. Han som har gett henne livet tillbaka, han dör. Där vid korset så krossas Marias drömmar och förhoppningar. Utifrån maktens perspektiv så är dödandet av fienden den slutgiltiga segern. Och korset, det var symbolen för romarnas oövervinnliga makt. Roms makt byggde på ett starkt våldskapital, på makten att döda politiska motståndare. Och hotet om korsfästelse, det var tänkt att kuva folk till underkastelse. Utan Jesus vid deras sida så tappar lärjungarna all geist, all frimodighet, all kraft, all energi. Rädda och fulla av självförakt så gömmer man sig på en hemlig plats i Jerusalem. Men halleluja! Det blev morgon den tredje dagen. Och tidigt på söndag morgonen så var det några kvinnor som tog mod till sig och gick ut till graven. Och Maria från Magdala är en av dem. Och när de kommer fram till graven så upptäcker de att den är tom. Men en tom grav ger ingen tröst. Maria lutar sig in i graven och vi kan ju häpna, för det står att hon fick se två änglar. Men inte heller deras närvaro lättar hennes sorg. Men så berättar Johannes att en annan gestalt närmar sig. Och Maria tycks tänka att det är trädgårdsmästaren. Maria, säger han. Och det är då, när han nämner hennes namn, som hon plötsligt känner igen rösten. Rösten som en gång befriade henne från mörkrets makter och gav henne liv. Rösten som hon trodde för alltid hade tystnat. Nu talar han igen. Och livet återvänder återigen. Roland Spjut, han uttrycker det så här, som den teolog han är. Vid den punkt då alla mänskliga ambitioner och allt hopp krossas av dödens kvarnar, proklamerar lärjungarna att Gud har gripit in och besegrat död och mörker och djävul. Långfredagen är den stora hopplöshetens dag. Men påskdagen kommer med som det oväntade hoppets födelsedag. Hoppet som kommer som från ingenstans. Plötsligt så är det bara där. Som om det vore väckt från sin djupa sömn. Vårt hopp är kopplat till Jesu uppståndelse från de döda. Det är det som är grunden för vårt hopp. Och så lägger Paulus till att det har också med den helige ande att göra. Den uppståndne Jesus sänder den helige ande som fyller våra hjärtan med hopp. Paulus säger, hoppet sviker oss inte. Hur kan du veta det, frågar vi såklart. Och Paulus ger ett skäl. Andens närvaro i våra hjärtan. Anden som kommer med kärlek från Gud. När den helige ande möter med oss så sköljer Guds kärlek in. Guds kärlek sköljer över oss och gör att hjärtat flödar över av en kärlek som ger tillförsikt och framtidstro. Anden väcker till liv. Och påve Franciscus, han som dog här i våras, han uttrycker det så här. Det kristna hoppet sviker oss inte, därför att det är grundat på vissheten att inget och ingen någonsin kan skilja oss från Guds kärlek. Tänk, så säger katolikerna och vi frikyrkliga stämmer in och säger ja. Och Paulus, han håller ju med, för i Romarbrevet kapitel 8 säger han, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Nu har vi läst några bibeltexter. Om vi kommer tillbaka till vår tid så kan man ställa sig frågan, hur ska vi göra? Vi behöver hopp. Och när vi blickar ut över världen och våra liv så är det så mycket som gör oss hopplösa, uppgivna. Hur kan hoppet stärkas? Hur kan hoppet bevaras? Ja, hur kan hoppet återuppväckas när det har gått förlorat? I sin fina bok Levande tillsammans med Kristus så skriver Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus på ett väldigt fint sätt om hur hoppet kan återvända. Han berättar om hur en konfirmand påminner honom för några år sedan om att när man öppnar en dörr in till en mörk garderob så är det inte mörkret från garderoben som strömmar ut utan ljuset som tränger in och tränger undan mörkret. Hänger du med? Om du öppnar dörren in till mörk garderob så är det ljuset som strömmar in, inte tvärtom. Och så säger Martin, vi behöver aktivt och medvetet öppna dörrar för ljuset. Vi är många som har en fallenhet att ganska lätt se och fokusera det som är problematiskt och bekymmersamt. Och självklart, verkliga problem ska vi inte nonchalera eller sopa under mattan. Men det Martin vill säga är, tänk om vi aktivt och medvetet kunde välja att åtminstone försöka se och fokusera de möjligheter som trots allt finns. Tänk om vi skulle försöka se det goda och vackra omkring oss, i våra liv, i Norrköping, i vår vardag, här i vår församlingsgemenskap. Vad är det som gör dig glad och tacksam? Uppmärksamma det och berätta det för andra, dela det. För en tid sedan så mötte jag och min hustru Alexandra några vänner som bor på en mindre ort. Och det var så fint att höra dem berätta om sin församling. För de talade med värme och tacksamhet. Och det var inga stora eller dramatiska saker. Men när de berättade om det sammanhang som de var del av så fylldes atmosfären i rummet med tacksamhet och hopp. Och Martin Modéus säger att hjälpa varandra att se glädjen, att öppna dörrar för ljuset, det är en viktig uppgift. Både i vänskapens andliga medvandrarskap, men också i hur vi hjälper varandra att se våra församlingars levande och hoppingivande sidor. Vad finns det som är levande och hoppingivande? Lägg märke till det och dela det. Tack Gerd för det du viskade i mitt öra förra veckan på kyrkfikat. Tack Johan Svelander för det du delade i onsdags på församlingsledningen om förundran. Det där samtalet med våra vänner för en tid sedan, det fick mig att inse att när hoppet växer i oss så gör det någonting med oss. Hoppet ger bränsle till goda gärningar. Kom igen, det kan ju bli något av det här också. Hoppet väcker motivation och inspiration att räta på ryggen och göra det vi faktiskt kan. Hoppet drar oss mot framtiden, gör oss framåtlutade. Och Martin Modéus säger, låt oss leta efter hoppets tecken och sen gå åt det hållet. Nu kommer en sammanfattning. Om du har slumrat en stund, vakna nu till. Ta gärna en bild på det här. För det här är vad jag tror är predikans hälsning till oss idag. Vad kan vi göra för att fyllas av hopp? Vi behöver hopp. Det första är, berätta om det goda, det positiva och fina du ser. Ta med dig det från den här gudstjänsten. Dela det i små och större sammanhang. Öppna dina ögon. Låt Gud hjälpa dig att se. Och det andra som dagens bibelläsning ger oss, det är, låt oss öppna upp för Jesus och välkomna den helige ande. När Paulus i Romarbrevet har förklarat kristen tro i hela 14 kapitel så lägger han ner sin penna och så ber han för dem han skriver till. I det 15 kapitlet så finner vi hans bön och så här ber han. Och jag tänker att det är en bön också för oss. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Visst är det vackert? Gud är hoppets Gud. Gud är inte deppig eller uppgiven utan full av hopp och tillförsikt. Det är inte så att våra svårigheter, det mörker som vi drar ner, får Gud att bryta ihop eller känna sig förtvivlad och uppgiven. Nej, Gud är hoppets Gud. Och inget mörker är så mörkt att inte han kan rädda. Det där är stora ord, men det är kyrkans bekännelse. Och när den helige ande fyller våra hjärtan så väcks hoppet till liv. Hopp är nämligen smittsamt. Så låt oss aktivt och medvetet öppna dörrar för ljuset genom att dela med varandra det vi ser av hoppfulla och livgivande tecken. Och låt oss också tillsammans be till Jesus och öppna våra hjärtan för den helige ande. När vi firar nattvard så ber vi, kom Gud och stärk vårt hopp. Öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Och så får vi be idag. Vi ska få lyssna till en sång, Välkomna fram. En sång som sätter ord på det här men gör det med toner. En sång om han som är själens herde som kommer till oss för att dra hopp och ljus in i mörker och uppgivenhet. Herre, tack att vi den här morgonen får samlas inför dig. Och vi får påminnas om att livet med dig, det har med tro, med hopp och med kärlek att göra. Tack att du är full av nåd och sanning, barmhärtighet och helighet. Och du kommer till oss och påminner oss om att du är hoppets Gud. Amen.